Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nu är det dags för avsnitt 290.
Jajamän.
Av Skilsmässopodden.
Ja.
Nu ska jag först, innan jag glömmer, säga att om någon, det vore kul, om någon vill köpa min roman,
ja.
Som, för det är sånt bra pris just nu, jag måste bara säga det. Och jag hoppas att det är kvar imorgon när podden kommer ut också. Men på bokus.com så finns min bok När underbart inte är nog. Den har härliga 4 av 5 stjärnor.
Ja,
det kanske
vet.
Är något det,
är det
här. Och då, den handlar ju om det som vi pratar om i podden. Så många poddlyssnare kanske skulle ha nytta av den. Den kostar bara 79 kronor just nu. För det är bokrea på bokus.com. Mm. Så då kan man titta där om man vill det. Men, nu går vi vidare.
Okej.
Okay. Är du redo?
Ja, jag är redo. Jag är laddad till tänderna.
Ja, nej men jag, det här kanske är lite jobbigt att ta upp.
Okej. Okay.
Men det handlar då om vår relation. Och jag tänker att det också handlar om många andras relation.
Mm.
Jag noterar en sak med mig. Med mig själv.
Yes.
Det handlar om att, det här låter ju väldigt dramatiskt, men det handlar om att glida isär.
Okej.
Okay. Häromdagen så kände jag det här igen, som jag har känt lite mer på sistone. Att jag ligger lite för långt ner på din intresselista.
Mm.
Som att du har så mycket annat. Och jag gjorde ju inte det förut. Men ganska länge så har det liksom, du har varit väldigt, väldigt upptagen av jobb. Och sen är det också träning. Och nu när coronapandemin är över så är det också spela i band. Och du åker resor och såna här saker. Och jag kan också känna så här. Förut så hördes vi ganska ofta om dagarna. Nu kan det vara så här, jag hör inte ett pip ifrån dig förrän du då har repat klart på kvällen framåt 9:30. Då tycker du att det är dags att börja liksom sköta kommunikationen med mig. Då är jag kanske inte på 100 humör för det, för jag är kanske mitt i något annat. Liksom så. Dessutom blir jag då lite sur att nu passar det, nu har han gjort allt annat, då är det jag. Förstår du känslan?
Ja, absolut.
Och sen så kommer helgen. Då umgås ju vi på landet. Då passar det också då. Och då är det drink och då är det mat och mys. Och då ska du koppla av och då ingår jag i kittet som du har när du kopplar av. Det här är liksom de tankar som jag kan känna. Och då känner jag lite grann. Och det är det här som jag tror händer. Då blir jag lite sur och skruvar ner min känsla. Ungefär som en hämnd. Om jag skärskådar mig själv. Mm. Så blir det lite så här att då ska han fasiken inte vara högst upp på min lista heller. Och det är det här jag tror väldigt, liksom, det är det här, då vill jag vara mindre bjussig, för det här går lite grann min ära för när. Liksom. Mm. Jag känner mig tagen lite för givet.
Mm.
Och jag trivs ju inte i den positionen riktigt. Och det, jag vet inte. Och jag tänker så här då, att det är ett mönster mellan oss som då har förändrats. Och jag tycker kanske inte riktigt om det. Om vi bara pausar där. Säg vad du tänker när du hör det här.
Nej, men jag tänker olika saker. Dels så tänker jag ju, vad tråkigt. Vad sorgligt att du upplever det på det sättet. Det tycker jag är jättetråkigt såklart.
Och du tänker att det är bara min upplevelse? Eller
ja, nej, men det är bara det jag kan gå på. För det är liksom...
Ja, men vänta.
Mm. Du frågade mig vad jag tänker om. Och det är det första jag tänker. Jag tycker att det är skittråkigt att du känner på det sättet. Och sen så tänker jag att... Så tänker jag också så här, men vad är det egentligen som har förändrats?
Mm.
För att jag tycker inte att det är, jag tycker inte att det är så jättemycket som har förändrats. Det som är att jag har, jag vet inte om jag har så väldigt mycket mer att göra nu än vad jag hade för ett halvår sedan till exempel. Jag har nog mindre att göra egentligen. Och jag vet heller inte om jag tycker att det är så att det är liksom... Det ibland är det så att vi inte hörs liksom på dagen, utan vi hörs senare på kvällen. Men det är inte första liksom gången det har varit på det sättet. Så jag, och samtidigt kan jag säga så, ja, men om du tycker att det är så, då är det ju liksom, då måste man ju förändra det på något sätt.
Ja, och det är ju det här då som händer.
Eller får jag bara säga en sak då? Så här, för att det är inte så att du har åkt ner på min intresselista. Jag känner inte på det sättet. Jag känner absolut inte att jag har mindre känslor för dig, eller att jag har liksom egentligen så här prioriterat ner dig. Det har jag inte gjort. Jag har kanske mer saker att göra. Och sen är det väl också, jag menar, det är ju alltid så, har det ju varit mellan oss hela tiden vi var tillsammans, att det är vissa tider när vi är tillsammans och då duger det, kan man säga. Vi har ju liksom haft ett förhållande där Vi har varit tillsammans väldigt, väldigt lite jämfört med många andra.
Ja, ja. Men nu kommer jag... Det är inte slut än här, förstår du? Okay. För om jag drar ut den här linjen,
ja.
Så tänker jag att det är det här som är kanske att växa isär. För att det kan... Jag ska försöka förklara att det som då händer när jag känner så här och säger det... Ja, då kommer det ofta sånt här, att liksom ett tal om att jag tycker inte att det är så, eller det har väl alltid varit. Det kommer liksom förnuftsgrejer tillbaka och förståelse för att jag känner så. Men samtidigt är det inte så mycket att göra åt då. Och jag tänker att när människor ger såna här signaler som jag gör nu, så är det väldigt lätt att motparten upplever det som höga krav eller gnäll. Och sen när jag, låt säga att jag skulle tröttna och tycka att det här är för tråkigt. Det passar inte mig längre. Någonting i vårt förhållande har ändrats. Det här passar inte mig. Och så gör man slut. Då kommer det som en blixt från en klar himmel. Men jag menar, det är ju det här som på något vis... händer. För man kommer till slut alltid, det här är min nya insikt, man kommer till slut alltid att agera på känslan. Det kommer inte att duga, det kommer inte att spela någon roll om det fanns motargument mot den. Man kommer att agera på den känslan man är i. Jag märker också en sak till som kanske är det här att växa isär, och det är att jag är ju på något vis i någon lång grubblarperiod där jag har en helt annan process på gång i mitt liv än vad du har. Och jag har jättemycket tankar på framtid och kanske också egentligen sorg för att livet som ska vara kvar ska vara så kort. Det är inte så att jag är sjuk eller någonting, men det är en utmätt tid och jag har väldigt ofta sett det så. Liksom. Så att vi är liksom i lite olika processer och jag kräver absolut inte att du är på samma ställe. Men om vi då samtidigt har ett lite större avstånd mellan varandra och inte nära, så blir det också en ganska så stor sak för mig att ta upp på liksom, alltså när du inte riktigt vet, när vi inte vet vad den andra är, så blir det också som att men jag pratar inte om det där för han är ändå inte intresserad eller sådär. Och då glider man också isär. Jag tycker att jag ser det väldigt tydligt nu när jag själv lite grann är i det, och om jag förstorar det här så är det nog det här som är att man glider isär sakta, 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 bit för bit. Och om du inte är intresserad, för du är ju också lyhörd, så då märker du kanske att du borde vara intresserad och ställer lite frågor. Men jag känner också av det och då stänger jag av. Alltså, ja, det blir en, man kommer i en felaktig loop när man kommer för långt ifrån varann.
Ja, absolut. Det är bara det att jag hör ju vad du säger. Och jag säger ju också så här, jag tycker att det är, jag förstår din känsla och jag tycker det är jättetråkigt att du känner på det sättet. Så att det är klart att jag går på din känsla det första jag gör. Det kan du liksom inte...
Får jag bara säga, jag antar att du inte menar så, men när man säger jag är ledsen att du uppfattar det så, eller jag är ledsen att du känner så, så blir det som att du inte har en del i det, utan du är bara ledsen för att jag känner så, utan att... Ja, men, det är ungefär som David Eberhardt som säger jag är ledsen för hur jag landade.
Nej, nu får du bromsa lite grann. Det är inte så att din tolkning av världen är allenarådande, att allting är på det sättet.
Och det håller jag verkligen med
om. Ja, men då vill jag också lägga till att så här, när du säger så här, det är till slut känslan som avgör. Ja, och det är ju det som är tråkigt. Det är ju det som jag upplever, det är det som gör mig ledsen att du känner på ett sätt inför mig. För jag tycker inte, eller så här, jag förstår, jag har ju vad du säger och du upplever att jag inte ägnar dig tillräckligt mycket uppmärksamhet och tillräckligt mycket tid. Det är väl vad du tycker?
Ja, jag känner mig inte som en hög prio för dig för närvarande. Och jag menar, jag säger inte det här för att anklaga dig, utan jag observerar egentligen bara.
Fast,
jag vet inte vad man ska göra.
Du måste förstå. Ja. När du måste förstå att det du säger, även om du inte menar det och även om du inte vill att någon ska uppfatta det på det sättet, så är det ju det. Därför att det som är lösningen på det här, det är ju att jag ska ändra mig. Det är att jag ska ge dig mer uppmärksamhet, förmodligen också liksom backa lite.
Nej, det skulle ju också kunna vara att jag ska vänja mig och hitta något annat.
Precis, och vad säger du om den lösningen?
Jag har försökt. Ja. Jag har försökt. Ja. Eftersom vi har ju pratat om det någon gång förut.
Ja.
För kanske några månader sedan. Och jag tänker så här, det går upp och ner.
Ja.
Men sen kommer det tillbaka på något vis. Tanken väcks. Och den är inte positiv. Det är klart, nej men jag ser liksom, det finns flera olika scenarier. För det sista jag vill, det är att tvinga fram att du ska låtsas att jag är högre upp på din lista än vad jag är. För det är sånt som visar sig i vardagliga handlingar liksom. Och det håller ändå inte om någon ska låtsas. Men jag menar, låt säga att du skulle sätta mig högre upp, eller jag vänjer mig vid att vara här nere, men rikta mitt fokus också någon annanstans av självbevarelsedrift. Eller så börjar jag bara gilla läget och tycka att det här är toppen. Eller så ska vi göra slut. Men det är väl det sista man vill. Men jag tycker ändå att det är intressant att se hur det kan bli. För livet förändras. Även om vi skulle vara de samma, så kan livet förändras. Och då är du oprövad i den situationen. Och jag är oprövad i den situationen. Och där visar sig att vi hanterar saker på olika sätt.
Ja, hur menar du då oprövad?
Nej, men låt säga... Låt säga att man kan ju ta bara en coronakris till exempel. Mm. Du responderar kanske på den på ett sätt och jag på ett annat. Nu gjorde vi ganska lika. Men
vad menar du är nytt? Är det nytt för mig att ha det så här och nytt för dig att ha det så som jag har det nu? Är det så du menar?
För mig, jag har ju till exempel, nu kan jag ju säga det då, jag har ju till exempel sagt upp mig nyss.
Ja.
Jag är i en helt annan fas där jag har bestämt mig för att skriva på heltid. Jag har mycket funderingar kring hur ska livet levas framåt. Man skriver hela dagarna, så har man också ett större behov av socialt umgänge. Någonting måste finnas där liksom. Och då måste jag hitta det någon annanstans än hos dig. och så vidare och så vidare. Precis. Och plus, ja, men och ungar som flyttar ut. Jag är i en väldigt speciell fas, tror jag. Och då är det en förändringsfas som jag inte vet vad ska ta vägen. Ja. Och antingen så är man jättesynkade i att hantera det, eller så glider man isär.
Nej, men jag har tänkt på det också, för att jag så här, det är ju så, du håller på, du har sagt upp dig, du har inte liksom så här snart ett jobb som du ska gå till varje dag.
Nej.
Du har också fått mer utrymme, mer fritid liksom. Du har jobbat 50% under ett par år.
Precis.
Och du har, nu är liksom barnen på väg ut och så vidare.
Och det har jag gjort bara för att jag skulle skriva. Så jag har ju jobbat med det, men då har jag ändå haft det andra liksom.
Men för det är ju också, det har jag tänkt på också, så här, vad händer då? För att jag kan ju inte riktigt vara där. Jag kommer ju vara i ett annat skede. Och det jag också vill säga är att så här, jag tror inte att jag... det är verkligen inte så att jag tycker att jag prioriterar ner dig, eller att jag tycker att du är mindre värd för mig. Men den tiden jag har ser ungefär ut som den alltid har gjort. Men jag tror att din tid ser väldigt annorlunda ut.
Min tid ser väldigt annorlunda ut. Men din tid, jag tror att om vi räknade hur många sms skickade du till mig om dagarna. Alltså det här bollningen som vi har haft.
Absolut.
Förut.
Nej, men visst.
Ja, och det kanske är det som har varit vårt shit, eftersom vi inte bor ihop.
Ja.
Så har väl det haft viss betydelse. Man har hunnit gå fika någon gång ibland. Eller man har liksom, och där är inte vi längre. Nu behöver vi inte prata mer om det.
Jag tycker också att det är en viktig fråga, eftersom du tar upp det som någonting där man glider isär. Att det finns ju också en... lite grann det du säger, jag tror inte att du är där. Men jag tror att många som har den här känslan, de blir liksom sårade och kränkta och lite hämndlystna.
Ja, men jag kan känna av det.
Okej. Men och det som det värsta som kan hända då är ju att man går på den känslan och letar liksom, väntar ut, tittar inte idag heller mässad han, och nu ser det ut så här, att man liksom går in i den känslan istället för att se, wow, det kanske är lite fel här, ska vi göra någonting åt det? Vad kan vi göra? Det tror jag är ett fel som många gör, att man inte... för jag tror inte att det är så jäkla, det handlar inte så mycket om tid, utan det handlar om andra saker.
Ja.
Och jag tycker också det som är svårt är när du säger så här, jag känner ju av när du anstränger dig för att visa mig uppmärksamhet. Mm. Varför ska man inte kunna göra det?
Jo, för att det jag menar så här då, det är liksom, om jag skulle vilja diskutera något och så känner jag om du på riktigt är intresserad eller om du låtsas intresserad. Och jag är jättekänslig för det.
Ja.
Att liksom någon ska, att jag ska liksom prata med någon som låtsas vara intresserad med mig. Så då vill jag hellre befria dig från det på något vis, och även mig.
Ja, jag vet. Men jag tycker inte, det är ju, du kanske är känslig för det. Men det kan ju också vara så att man behöver lite sådana stunder av tvång eller liksom ansträngning.
Jo, men kan inte du lägga det tvånget på dig själv i så fall?
Jo, absolut. Mm. Och det gör jag ju. Jag ser, jag förstår ju det här också. Mm. Och det ligger ju på mig att i så fall vara mer alert.
Det kanske också är så att du har varit så upptagen så du är inte särskilt närvarande.
Nej, men det är riktigt absolut. Närvarande. Det vet jag ju att det har liksom, det har varit en lång period av ett helvetesarbete som precis har landat för ett par veckor sedan. Och nu håller jag på att ställa dem också lite grann. Så att och jag vet det. Och jag kan ju liksom, just när det gäller arbetsdagarna, att jag har varit helt uppslukad av det där och mått lite dåligt och varit ledsen av det, eller haft liksom, känt mig frustrerad och pressad även utanför arbetstiden.
Mm.
Men
nej, men det var som att jag såg saker i nytt ljus. Om man lämnar att det var oss, men ibland så får man ju ta vara på det som händer en själv också för att förstå just det här med att man, hur det omärkligt kan skruvas ner och avståndet ökar på grund av ganska små saker.
Ja.
Men som sen ackumuleras till någonting som gör att man inte längre är nära. Det är väl det här som folk är duktiga på, som säger att man ska vårda sin relation. Jag är ju själv dålig på det, att liksom vårda. Men jag vårdar ju dig för att jag tycker mycket om dig.
Ja.
Jag tycker att det är skitsvårt att vårda någonting jag inte tycker om.
Nej, ja,
det går inte.
Ja,
liksom.
Nej, men det är det man gör. Man vårdar ju det för att man tycker om varandra och för att man är rädd om relationen och hur det ska vara.
Ja, jag ska se om det var någonting mer jag tänkte på kring det här. Jag vet inte vem det var, någon mer. Det kanske var stopp där. Jo, nej, men det som jag tänker med människor som vi har som brevskrivare och så vidare, som hör av sig och de tycker liksom att de har sagt hur de vill ha det och så vidare. Och han har väl inte, ofta är det kanske, ofta tycker jag att det gäller så här hushållsarbete eller jag får dra ett tungt lass. Hon har sagt det så många gånger och han responderar inte på det. Och sen när hon fick nog så är han förvånad. Var är det där liksom? Men det är då jag menar att man kan liksom inte prata bort någons känsla. Jag vet inte vad man ska göra med den infon ens, men man kan inte prata bort den känslan, för det är det viktigaste till slut, och det är det som kommer att göra, vill jag vara kvar eller inte. Mm. Om det kommer ett bra motargument från honom, men hörru du gumman, jag gjorde i ordning hela skidutrustningen till sportlovet. Om hon ändå har kvar känslan så kommer det argumentet absolut inte att hjälpa.
Nej, visst. Så är det ju absolut. För det är ju när du känner dig, missnöjd av olika skäl. Att du får göra för mycket, att du är överkörd eller att du är lågprioriterad eller vad som helst.
Mm.
Det kan ju ingen ta ifrån en. Sen kan man ju liksom undra över så här, hur allvarligt är det och hur långt bort är det och vad kan jag göra? Och dessutom så är det också fråga om, den här mannen kanske jobbar 14 timmar i köket hemma, men hon tycker inte att det räcker. Men det är ändå hennes känsla.
Då är man en dålig matchning ändå, om det inte räcker.
Ja, precis. Och det kan man inte göra något åt.
Nej. Vi får se då.
Ja.
Om vi kan vara en bra matchning.
Ja.
Mm. Du, här kommer en fråga.
Okej.
Ifrån mig. Du har levt i en relation med svartsjuka förut, har du berättat.
Ja, inte bara en kanske. Ja.
Nej, okej, fler. Där det var alltså inte du som var svartsjuk främst, nej, utan din partner. Mm. Mm. Fråga ett här då. Började du då undanhålla också oskyldiga saker? Blev det så att du undanhöll, till exempel om det hade varit en kvinnlig arbetskompis också med ut på lunch när ni gick ut åt, lät du bli att nämna hennes namn då för att inte väcka svartsjuka i onödan? Förstår du? Anpassade du dig?
Absolut. Oh, ja.
Kunde du låta bli att säga så då?
Ja.
Och men är inte det ganska riskabelt ifall det då skulle komma fram? För då, eller förstår du? Om det kunde komma fram av någon anledning, så hade du ljugit.
Ja, precis. Och det är väl det som är ett problem i den typen av förhållanden. För att man blir liksom överdrivet försiktig. Man undanhåller ju inte sådana saker för att man har någonting att dölja. Utan man undanhåller för att inte väcka svartsjuka. För att inte skapa liksom ska jag behöva hålla på med det här?
Precis.
Och det är ju, när man gör det så gör man det ju liksom av ett skäl som kan få totalt motsatt verkan sen när det väl kommer fram.
För om hon ser något i din blick då, att du svajar till lite när du rabblar upp vilka som var med på lunchen, så väcks misstänksamheten och väcks på goda grunder, men inte på de grunderna hon mest befarar, utan på goda grunder för du ljög.
Absolut,
liksom.
Ja.
Vad ska man göra i det läget om man är så att säga utsatt för svartsjuka?
Eller vad skulle du ha gjort idag?
Nej, du är inte rätt person. Gör du sånt fortfarande idag för att jag inte ska bli svartsjuk?
Nej, jag tycker inte det.
Det blir jättekonstigt att säga hela tiden.
Nej, men jag tror att jag liksom var kvar i det där ganska länge. Liksom, eller ett tag i alla fall. Att jag kände att så här, det här behöver jag inte ta upp.
Nej.
Eller så här. Men för det... Om du frågar mig vad man ska göra, det är klart att man inte ska hålla på med sånt. Man behöver inte göra det. Och jag vet
man
inte om
blir
det,
för mer
det hjälper
beroende.
Inte situationen. Ja, lite grann så.
Ja. Det var något jag skulle fråga. Tror du att du då, om jag säger att du blev utsatt för svartsjuka, tror du att du var mottaglig för det, så att säga, att stå ut med det? Eller tror du att du gjorde dig över tid liksom medberoende? Förstår du?
Helt ärligt talat, jag tror att det är ett lite allmänt beteende att försöka undvika någon svartsjuka. Det tror jag många kan skriva under på att man gör.
Jag tror snarare att jag försöker väcka den svartsjuka.
Ja.
Varför surfar du över?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att, jag vet inte, det är inte du, men jag tror att väldigt, du kanske är annorlunda, men de flesta är nog så att man ändå så här inte vill dra igång en svartsjuka. Men jag vill bara säga det, jag tror att det är generellt så att man faktiskt är lite, man tassar lite kring sådana här saker. Men det är ju också, finns det en stark svartsjuka från någon så blir man kanske, antingen blir man förbannad och säger, men vad håller du på med, och så lägger man ner det där, eller så gör man som jag gjorde, att man blir överdrivet löjligt försiktig istället. Och då eskalerar den där försiktigheten, och det är väl det som inte är riktigt
bra. Och varför
bra.
Eskalerar den?
Ja, därför att det blir en, ja, det kan ju vara liksom en oro för själva konflikten, eller liksom ett sätt att undvika ett onödigt, som man då upplever det, gräl. Eller
kan det också finnas krav från en svartsjuk människa att jag vill inte att du äter lunch med bla bla, eller jag vill inte att du,
ja, det
jag vill att du går hem
det,
direkt därför, efter jobbet. Ja, det vet jag ju att det finns människor som vill kontrollera så.
Ja. Och det är, alltså, jag tror att många svartsjuka är ju medvetna om det, och när de tänker efter så vill de inte kontrollera och förhindra. Men allting hade ju varit mycket lugnare om man gick hem direkt från jobbet och aldrig åt lunch med någon annan än liksom personer av ens då det könet man inte vill ha sex med. Jag vet inte, jag tycker det finns liksom inte, det är inte, det finns inget. Jo, det är väl ett råd att vara ärlig och öppen med det, och kanske också konfrontera den svartsjukan. För jag vet inte om det är så att man hjälper eller skälper personen om man utsätter den för liksom den här möjliga svartsjukan hela tiden. Nej, det är jobbigt också för den som är svartsjuk att hela tiden.
Jo, men den har ju ett jobb att göra som är separat ifrån relationen.
Ja.
Den har ju ett eget arbete att
absolut,
göra i terapi.
Visst. Liksom. Men när man då är i en relation så är det liksom, då kommer du hålla på med det här och älta det och bli gräl och svartsjuka.
Hemskt jobbigt.
Ja, det är svårt.
Ja, jag ville bara höra detta, hur du har gjort.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Wow!
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet, och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Du, det har kommit ett lyssnarbrev, och jag ska säga på rak arm och redan tidigt att det här brevet retar mig mycket. Så att om jag inte är saklig, det här är nästan första gången det händer.
Ja, ja.
Men jag också uppskattar brevet för att det sätter finger på saker, men det är ju ett ämne som jag läser. Ja. Så får vi se. Det är en man som skriver. Hej på er. Jag och flickvännen lyssnar på er podd ibland Och i många avsnitt så berättar du främst, Marit, om att kvinnan ställer upp på sex och mannen tjatar. Jag nästan så att jag måste bryta in och säga saker. Det är ju för att våra lyssnare berättar så. Det är därför jag talar om det. Mm. Att det är avtändande etc. Jag tycker ni båda har så fel bild av en relation. Jag skulle aldrig vilja att min kvinna ställer upp för min skull. Hon ska
förlåt, bara så här, ha fel bild av er relation eller en relation?
En relation, av hur den ska vara. Jag skulle aldrig vilja att min kvinna ställer upp för min skull. Hon ska njuta lika mycket som jag. Jag är också tydlig med att utan sex tycker jag inte att det är en kärleksrelation. Då är det som att leva med syrran. Så tycker du också, Magnus. Vill jag bara flika in.
Jag har ingen, förlåt.
Och då har du ingen syra? Nej, okej. Min flickvän kommer från en relativt sexlöst äktenskap där det var ställa upp melodin. Så min analys av detta är snarare att folk inte vet vad de håller på med. Så här ser det ut hos oss, säger han. Kommer punkter. Mm. Är någon av oss sugen ser man till att få igång den andra. I mitt fall kan jag ställa mig bakom henne, trycka mig hårt emot, nafsa henne i nacken samtidigt som jag håller stadigt runt midjan. Någon minut av det så är hon ready to go. Nästa punkt. Båda kommer varje gång vi ligger och det är väl mitt ansvar som man att se till att hon har kommit innan jag tar för mig ordentligt eller att vi båda kommer samtidigt. Givetvis vill hon ha mer av mig då hon tycker det är lika skönt som mig. Nästa punkt. Är hon mer sugen än mig så är hon till att ägga upp mig på liknande sätt. Och till sist. Vi ser till att träna och vara varandras ögongodis. Attraktion är viktigt. Man vill ta i och vara med den andra. Så summa summarum, lev inte i sexlösa relationer och lär istället ut hur man förför och tar för sig av en kvinna på det sätt ni behöver. Era bittra analyser ger jag ingenting för. Det är inget annat än sexuell inkompetens och kvinnlig bitterhet över en undermålig relation. Ursäkta, men det är också lite roligt eftersom det nu handlar om mig plötsligt. Ja, men tack snälla för brevet. Men jag måste också få ge svar på tal.
Ja, varsågod. Jag kan också svara på tal.
Vill du säga något först, Magnus?
Nej, säg du. Så ska
jag säga så. Nej, men summa summarum grejen. Jag vet inte hur man angriper det här. Jag vill bara säga att våra bittra analyser, sexuell inkompetens och så vidare. Ja, men det är ju det som är problemet om det är en sexuell inkompetens och att många lever i det och är missnöjda med det. Och kvinnlig bitterhet över en undermålig relation. Ja, vem skulle vara glad över en undermålig relation? Oops, alltså vi pratar ju inte om vår relation, utan vi pratar om lyssnarnas relation. Ja, ja. Sen är jag nyfiken på den här manualen, på hur han får igång henne. I mitt fall, säger han, kan jag ställa mig bakom henne, trycka mig hårt emot, nafsa henne i nacken, samtidigt som jag håller stadigt runt midjan. Någon minut av det så är hon ready to go. Där undrar jag, är enda möjliga utfallet här att hon blir ready to go? Eller om hon inte blir sugen, hur länge kommer han att fortsätta nafsa? Alltså det här kan ju också... Jag är nyfiken på, finns det att hon kan säga du, jag vill inte idag? Eller är enda möjliga utfallet att hon vill? Då kan det ju likna tjatsex. Trug sex.
Ja, men jag tror man får... Där får du tänka en vända till, tror jag. Nej, men jag tänker så här. Det han beskriver är så här. Jag skulle säga grattis.
Ja, bra, det är väl jättebra.
Att ni har hittat ett sätt där ni verkar... Om det nu är som han säger. Nu har inte hennes version. Men så här, om det är så att de kan leva på det sättet och få igång varandra och ready to go och komma samtidigt. Alltså det är ju jättebra. Då är det bara att säga gratulerar. Ja. Jag tror att det är väldigt få som skulle kunna... Som kan få det på det sättet. Därför att man har olika behov. En del, jag vet att du skulle nog inte bli så glad om jag nafsade i nacken till exempel.
Ja, det vet du inte.
Nej, men man har olika liksom sätt att komma igång och vilja ha sex. Och vad som ger en lust. En del har mycket, en del har lite, en del gillar det och en del gillar något annat. Och det där är ju liksom ett stort problem. Det är den problematiken som vi alltid pratar om. När man inte hittar de här möjliga rätta mötena och matchningen i det man vill och hur mycket lust och sånt där. Så att jag tycker att det är liksom lite enkelspårigt också att bara säga så här gör man, för det går inte att säga det.
Nej, verkligen
inte.
Alla
gör väldigt olika, alla vill väldigt olika. En del vill ha sex en gång om året, en del vill ha det varje dag, en del. Alltså det är ju det som är det stora problemet, och det måste man ha förståelse för.
Ja. Och han skriver också att hans flickvän kommer från ett relativt sexlöst äktenskap där det var att ställa upp melodin. Då måste han väl ändå veta att det finns problem. Ja, och de kanske handlar om att, som han säger, att folk inte vet vad de håller på med. Men problemet är ju att alla kanske inte är lyhörda just för vad den andra vill ha. Mm. Eller så finns det också en ordning där det bygger på att ett samlag är slut när han har kommit.
Ja, ja.
Och har han ingen stånd så, oj, sorry, det blir inget idag. Ungefär som att det skulle vara the centerpiece of earth.
Vilket då? Att?
En styv penis. Ja,
ja.
Jag tänker så här. Det du läser som bitterhet, tack för mejlet. Det du läser som bitterhet är snarare ilska. Och jag håller med om att det finns sexuell inkompetens över undermåliga relationer. Och jag håller med dig, Magnus. Grattis till att ni har det så här bra. Och hoppas att du är beredd att ändra ditt sätt ifall hon... Ja, ifall hon eller du är sugna på något annat en vacker dag. Jag menar, det kan ju vara svårt med fasta recept.
Ja, nej, men jag skulle säga att det är helt omöjligt, för att alla är olika och alla har olika preferenser och önskemål. Så att det är ju kul att höra att några får till det ändå.
Ja, det vet vi ju inte.
Nej, men som han beskriver så låter det ju som att det är toppen.
Ja, han är nöjd. Ja. Tack snälla.
Mm.
Vi tar ett lyssnarbrev till.
Ja.
En kvinna som skriver: min man kom hem en dag och sa att han ville skiljas. Och sen berättar hon då om hur de har haft det knackigt under pandemin och började gå i terapisamtal både enskilt och tillsammans.
Mm.
Och han var då inne på att försöka rädda äktenskapet, och hon blev jätteglad för det och tänkte att nu liksom löser det sig. Och så skriver hon så här: men sen åkte han iväg på egen hand några dagar. När han till slut kom hem så sa han bara: jag vill skiljas. Och du har inget att säga till om saken. Jag är inte kär. Mitt liv har gått i bitar, skriver hon. Jag är så arg. Jag får inte vara med och påverka mitt liv. Hur kan man bara komma hem så och säga detta? Inte ens vilja försöka prata om saker och ting. Han ljög alltså hos terapeuten om att han ville försöka fortsätta. Nu till min fundering till er. Vad gör jag? Då han inte en person som pratar om sina känslor. Hur går jag vidare? Jag vill få ett svar på varför. Och att bli lämnad. Vilka faser kommer jag att gå igenom? Hon vill alltså veta vad kommer man att gå igenom för faser när man blir lämnad på det här viset. Ja. Och hur ska hon göra för att få svar på varför det här hände inte vill prata?
Jag vet. Det finns ju ett tråkigt svar på det, att hon redan har fått svaret.
Ja.
Att han inte är kär i henne längre. Och det är klart att det är snålt och det är lite fekt kanske. Men jag undrar om det finns något svar som han kunde ge, som skulle ge henne ett stilla det där behovet av att få veta varför.
Ja, liksom. Just det.
Jag kan också säga så här, som möjlig tröst då, att så här, lev med det. Han älskar inte dig längre, och tänk efter om du skulle vilja vara med någon som inte älskar dig eller är kär i dig. Och tänk också på att du kommer kanske få mer svar, du kanske kommer få mer förklaringar längre fram.
Med tiden, ja.
Ja, men just nu så är det uppenbart, han vill inte leva med dig, och då får man liksom ta nästa fråga som är så här: vilka faser går man igenom? Mm. För att jag tror inte att det kommer inte förändra någonting om hon tvingar honom att prata eller säga konstiga saker liksom, eller ge något svar som i alla fall inte är sant.
Nej, och det här har ju vi pratat om, att man vill ju hemskt gärna ha en förklaring till varför. Men den förklaringen, alltså det är ju därför många får svårt att lämna också, för att den förklaringen, så att säga, godtas inte. Så han kanske har laddat för det här nu och vet att liksom kärnan i det är att han inte är kär. Och han gick rakt på den. Och det är naturligtvis fruktansvärt ont.
Ja.
För man vet inte, stämmer det? Och vad var det för, liksom, man har ju ett slags behov av att förstå fullt ut. Och det är så jäkla litet underlag. Liksom. Plus att det kanske blir en stor diss att han inte vill att ens prata med henne av respekt för allt de har haft ihop på något vis. Varför tror du att det blir så? Att han inte vill prata?
Nej, men det är jättesvårt att säga. Det kan ju finnas tusen förklaringar. Det kan ju vara så att han döljer någonting som man inte vill tala om. Eller så är det så, för det tror jag också finns sådana tillfällen när man kanske mer för män faktiskt, att man försöker föra ett resonemang, men man blir lite omkullpratad för man är dålig på att prata om känslor, man kan inte förklara, och det enda svaret man har är jag vill ju inte, jag är inte kär, jag vill inte, punkt slut. Och om man ger sig in i diskussioner så hamnar man i ett läge där man kanske ger hopp om att det inte ska ta slut, eller ja, jag gjorde väl fel också, eller så här, fast det spelar ingen roll för han vill inte, liksom, punkt slut. Och någonstans så kan man också kanske då bara säga så här, du får nöja dig med det här svaret nu, nu vill jag bort, och så kan vi möjligtvis förklara det där.
Precis,
sen, så
och han kanske behöver avstånd kanske, som du säger, det går att prata mer sen. Och du, vad de här faserna som man går igenom när man blir lämnad, det är ju naturligtvis otroligt olika från person till person. Vad det är man känner. Men jag tänker att vi kan säga några saker som vi tror att många går igenom. Det kan vara känslor av hämndlystnad.
Ja, absolut.
Det är ofta sorg naturligtvis, som ibland är förklädd i ilska.
Eller
och nu nämner jag de här sakerna utan att jag menar att man ska agera på dem. Det är inte det. Men jag menar, alla känslor man känner är ju sanna. Och det som också blir, tror jag, för många, det är ju en stor tomhet. För det är inte bara en kärlek man förlorar, utan det är också ens naturliga sällskap i livet. Liksom, det kan bli en känsla av att gud vad ensam jag är plötsligt. Jag har ingen kanske att resa med eller semestra med. Alltså man måste ju bota om väldigt mycket i livet.
Ja. Men det är också en framtid man blir av med. En tänkt framtid som man har sett. Som man liksom har, inte bara nästa års semestrar utan ännu längre fram.
Precis.
Hela vägen. Liksom, som man faktiskt måste sudda ut och hitta på en annan väg i.
Ja,
absolut.
Nej, vilket leder till oro för framtiden kanske. Både kring praktiska saker och oro för barn om man har barn ihop.
Ja, men sen tror jag också att jag tänker att det egentligen handlar det i grunden bara om sorg, för att man har gått miste om någonting, både framtiden och historien och alltihopa. Den där sorgen måste man ta sig igenom på något sätt, och den kan man, som du säger, så här, kanalisera genom hämndlystnad eller ilska eller vad som helst. Men, och det gör man, det kommer man göra automatiskt. Men jag tror att man ska vända tillbaka till den där förlusten man har. Förstå att det är det handlar om. Jag är jävligt ledsen, jag sörjer det här. Och precis som när man förlorar en, vad det nu kan vara, alla förluster man har haft i sitt liv, så kommer det här också att gå över. Och man kommer liksom att behöva bearbeta det.
Det kan ju också finnas ganska många element av ånger. Alltså att hon ångrar att hon inte gjorde det och det, för då kanske man hade hållit ihop. Men det är också, där tänker jag att man måste vara snäll mot sig själv. För allt som inte går som man vill, man kan, det är ju liksom, det är först med facit i hand som det framstår, vad borde jag ha gjort? Liksom. Ja. Så där tänker jag att man måste förlåta sig själv på något vis.
Absolut. Verkligen, det är ju, man kan ju vara ledsen över det också, att man gjorde fel, men då vet man ju att då kanske jag gör bättre nästa gång eller har lärt mig någonting på det här i alla fall.
Ja, och det kommer ju senare att man kan tänka den känslan på något vis. Men jag tycker just att det är som du säger, det relevanta, med tiden så blir det relevanta uttrycket sorg på något vis.
Ja.
Och den ska ju levas igenom.
Ja.
Den behöver man gå igenom och ge den tid. En sak som du sa håller jag inte riktigt med om, att man har förlorat historien. Man har förlorat sin framtid och historien.
Nej,
för det tycker jag man ska tänka på. Att det, hade ni bra år så är de inte försvunna. Det är en skatt i ditt liv. Det ni har haft ihop. Oavsett om det sen tog slut eller inte.
Ja, nej, men jag, absolut, jag håller med dig. Jag tänkte också på det sen, att det är ju faktiskt inte, det är inte, det är många pratar om jag som investerade så mycket i det. Det är inte liksom återbäring man får, utan du har redan fått det du liksom investerade för den tiden som var bra, som ni hade.
Och har man investerat i någonting man tyckte var dåligt då, så var ju det också lite tokigt. Ja. Men har du investerat i någonting så fick du en liksom, som var bra, så fick du i alla fall bra år. Men som sagt, sorgen återstår. Och sen så tänker jag också att när man har blivit lämnad, så, och sen kanske det, liksom, man kommer ju att känna hopp och man kommer att liksom landa på fötter så småningom. Sen kan det komma nya känslostötar på något vis om han träffar en ny. Eller om han får barn med någon. Alltså att sorg och ilska och allt det här kan, liksom kan väckas i omgångar.
Ja, ja. Oh, ja.
Och det är ju någonting som vi alla lever med på något vis. Att sånt kommer över en. Och det är ju inte heller uteslutet att han som lämnade henne också kommer att kunna känna sorg över och liksom sentimentala och nostalgiska känslor över det man hade som inte längre är.
Ja.
Det är på något vis som att det är ett lager på något vis i tårtan vi lever på något vis. Att det finns liksom sånt vi bär med oss som alltid gör lite ont när man känner på det. Men det är på något sätt priset att få vara med. Jag vill ju verkligen inte förringa det hon har varit med om. För hon kan ju också vara i total chock.
Ja, absolut.
Det är ju också ett läge.
Ja.
Men med tiden så tror jag också att man kan se positiva saker. Det kan komma något bättre i ditt liv.
Ja, jo, för man absolut. Läker. Jag tänker också på det. Jag pratade med en bekant häromdagen. Nu var det en helt annan sak. För han hade förlorat sin bästa vän som hade gått bort. Men pratade om det här att det är liksom... Ibland kan det vara så svårt att lämna sorgen, därför att man tycker att då sviker man. Och det är lite samma sak när man har blivit lämnad också faktiskt, att man känner så här, men om jag nu skulle sluta vara arg eller ledsen för det här, då innebär det ju att jag har gett upp.
Att jag har accepterat det här.
Jag har accepterat och gett upp. Och det där tror jag nog att man ska vara lite vaksam på, att det är det bästa som finns om man ger upp det.
Ja.
Alltså det är inte, det är bra.
Det är inte ett svek mot
nej,
sig själv,
absolut inte. Nej.
Men den tror jag är ganska stark, den effekten.
Ja.
Det finns, jag läser också tre tips. Åsa Kruse heter den författare som har skrivit om att bli lämnad. Jag har inte läst boken, men tre snabba tips hittade jag på ett ställe. Sök stöd hos nära och kära. Isolera dig inte. Och det är ju så. Är man fler som kan liksom dela på det här och man har någon att luta sig mot, så blir det enklare. Två, håll strukturer och rutiner i vardagen. Nu, du mår sämre av att ligga i sängen i ett mörkt rum.
Mm.
Försök liksom att ta dig upp och göra bara.
Ja.
Tre, förstå att känslor inte är farliga. De kan växla hastigt och vara förvirrande, men de kommer att lägga sig.
Ja.
Det tror jag också är bra liksom att tänka på. Känslorna säger ofta sanningen och de får vara där och hålla på, och de kommer att lägga sig. Och sen tycker jag också så här, att om det är grått och dystert väldigt, väldigt länge, utan att du kan känna livsglädje, då kanske det har gått över i en depression.
Ja.
Och då går man till vårdcentralen. Precis. Och får hjälp.
Exakt.
Så att man skiljer det ena från det andra. Men sorg är ju inte en sjukdom.
Nej.
Men däremot om det blir liksom, om det tar över hela livet under en lång period, då behöver man ju göra någonting åt det. Jag tyckte om det brevet, att man får prata om det. För vi har ju oftast brevskrivare som lämnar.
Ja.
Så det var bra att få höra från andra sidan. Tack snälla för det.
Ja. Du, ska du ha ett sista ord idag också?
Mm. Men det får ju faktiskt bli uppföljaren på det som vi pratade om förra gången. När du så faktiskt väldigt intressant berättade om saker som du tycker är dina brister. Eller som du skäms för. Och jag hade liksom fattat den lite fel. Så nu har jag också tänkt saker som jag skäms för. Och det knäppa är att jag jobbar inte så mycket med skam, tror jag. Eller jag kan inte komma på det där sättet som du kunde. Faktiskt. Men det som jag kan säga att... Eller så här. Jag stannar ofta på... Jag tycker att jag gör fel och vill ändra mig. När jag skäms, då är det ofta liksom små saker som jag gör mot personer som jag borde be om ursäkt för det här blev så fel. Jag är mer på det planet. Men om jag får ta då vad jag tycker att jag gör fel emot dig i relation, eller?
Ja, får du göra.
Du lät så väldigt ointresserad.
Nej, då, absolut inte. Nej. Nej, men jag reagerar på att du får låta som att jag jobbar med skam. För det är inte riktigt...
Nej, men då får du säga det.
Ja, jag säger det nu också.
Ja. Du tog upp saker du skämdes för. Ja. Och när jag inte gjorde det förra gången, då fick jag lite bassning. Så det var därför jag trodde att läxan var nu att prata om skam.
Ja, men det är så här. Det är inte att prata om skam. Det var inte det som var fokus. Det var inte förra gången heller. Utan det var att ta upp brister man har. Och när man har djupa brister som man liksom känner att det är skitjobbigt att prata om det.
Ja.
Då beror ju det på att man skäms. Eller jag kallar det för att du tycker att det är så jävla jobbigt att prata om det. För att du tycker att det är liksom, det här är sidor som jag verkligen inte vill ha.
Ja, men får jag säga en sida som jag inte vill ha då? Jag sa en förra gången också. Ja. Det var bara lite lam i förhållande till dina. För dina tog fint, tyckte jag. Det var liksom... Det var något. Men, ja, men det som jag tycker att jag gör fel, det är ju det här att jag kan bli väldigt kort när jag vill... När jag blir stressad eller vill vara i min egen sfär. Jag blir på ett orättvist sätt kort. Och det är ju dåligt. Och då kanske jag istället borde säga det tydligare så att det inte blir så personligt eller så att det inte kan tas personligt.
Mm.
För det är mest du som råkar ut för det.
Varför gör du det, tror du? Varför blir du kort i det? Vad är det för mening med det? Nej, men varför gör du det?
Jag vet inte.
Nej.
Jag tycker att det är svårt att... Och liksom sätta fingret på. Det är ungefär som att man skulle förklara. Det är ungefär det grova uttrycket är jag blir på dåligt humör eller jag är på dåligt humör liksom. Mm. Ungefär som att ja, det är den känslan. Så liksom.
Och då blir du kort för att du är irriterad eller på dåligt humör eller någonting.
Antagligen så är det för att man inte vill bli avbruten eller egentligen kanske man skulle vilja vara ensam just då. Jag vet inte. Jag tycker själv att det är svårt, men jag ska börja iaktta det mer. Och hur som helst så är det verkligen någonting jag vill be om ursäkt för och sluta med. Så är det.
Mm.
För det är inte okej på något vis.
Mm.
Och sen så är det så dubbeltydigt, för jag har ganska lätt för att skämmas för saker. Men jag skäms för andra typer av saker, tror jag. Jag vet inte om det här gjorde dig lyckligare. På en skala 1-10, mycket lyckligare blev du?
Nej, men det är liksom, det är ju mer, det gör väl mig, jag vet inte om det gör mig lyckligare, för jag ser ju det. Jag kan ju oftast parera det. Det är väldigt sällan det där gör mig riktigt ledsen att du är kort. Eller ja. Sådär, för jag har, det är väl inte
men,
bra.
Men om man är mer brutal och säger så här, då, vad tycker du att jag borde skämmas för? Kan du köra med listan?
Jag har den listan här. Nej, men det är inte det. Så här, jag tycker inte att det handlar om. Utan det handlar om att liksom gräva i sig själv och hitta självinsikter om saker som faktiskt är... Det, för min del i alla fall. Men
vad tycker du att jag borde gräva?
Nej, jag tänker inte säga det.
Nej. Och jag vet vad alla skulle säga. Här kommer det.
Nej.
Jo, men jag vet vad alla skulle säga att jag är så envis och har svårt att ge mig. Den biten är så fast i mig så att jag kan inte riktigt isolera den. Så att jag kan inte påstå att jag vill ändra den än. För att jag har noll rörelse för att försöka ändra den.
Ja, och det kanske inte är en dålig egenskap heller.
Är det det jag får det till då? Jag vet inte bättre än så här.
Du får ju inte till det, utan du säger att andra får det till det.
Ja, jag får ju höra det. Ja. Kan du aldrig ge dig eller måste du
men
vara så envis?
Men så länge du själv inte tycker att det är fel eller så. Nej, det är därför.
Men det kan, jag säger så här, jag noterar att det kan ju naturligtvis vara en jättestor brist hos mig. Det är bara det att jag inte riktigt ser det än.
Mm. Nej.
På min dödsdag kanske.
Så dags då. Jag ska inte dö.
Just det. Ja.
Ja.
Det var lika lamt, men nu har jag i alla fall gjort min plikt och sagt något.
Ja.
Och ja, med det så får vi väl runda av det här avsnittet.
Yes.
Och hoppas att ni är med oss nästa gång.
Vi är med varandra nästa gång.
Ja,
också.
Precis. Det är det också. Om vi nu har glidit isär så pass. Men man kan ju podda
på Zoom kanske.
Ja, det kan vi göra. Och skriv in, ge oss nu råd om hur vi ska göra. Har ni några klokheter så ge oss dem. Och Ni får också gärna skicka in tyck, tankar och frågor om alla möjliga saker som rör relationer. Mycket ja. Välkomna att skriva. Och jag kan säga att om man skriver väldigt, väldigt långt så kan det vara svårt att sammanfatta. Så går det så håller någorlunda kort. Vi kan korta ibland också. Ja. Och man är alltid anonym.
Om man vill.
Om man vill. Ja, men vem vill inte det?
Jag är inte anonym.
Nej, det är du det. Ja. Ja. Ja, ha det så bra så hörs vi snart igen.
Ja.
Hej då.
Hej då. Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.